Hej och välkomna till avsnitt 809 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 0. Notre Dame-katedralen i Paris har brunnit. En av Europas och kristenhetens mest historiska byggnader har förstörts. I detta avsnitt samtalar jag med Helena Edlund, präst i Svenska kyrkan, om katedralens betydelse för Europa och för kristendomen, om tragedin i branden, men också varför detta kan bli början på den kristendomsrenässans som dagens Europa så väl behöver. Varmt välkomna! Helena Edlund, välkommen!
Tack så mycket, Ronny.
Vi ska prata om den här stora tragedin. Det hände ju något oerhört tragiskt den 15 april. Det brann i den stora katedralkyrkan Notre Dame i Frankrike, i Paris. Och ja, vi har ju sett reaktionerna på tv, människor som har bett utanför, alltså sorg över hela Europa egentligen, och USA och västvärlden och egentligen hela världen. Alla har egentligen på något sätt instämt i sorgen över det här. Och du då, som är, ja, europé, men framförallt är präst, hur reagerade du när du såg det här på tv, eller hur du nu följde det här?
Ja, jag reagerade nog som så många andra. Jag fick först reda på det ganska tidigt. Min son kom inspringande och skrek att Notre Dame brinner. Jag kastade mig över datorn och hittade då en fransk kanal som körde det här live. Och satt i princip hela kvällen och tittade på detta. Och det var som att... Ja, det var inte verkligt. Det kändes inte verkligt. Det var en enorm sorg på så många plan. Och under stora delar av kvällen så såg det väldigt dystert ut också. Man började prata om att katedralen förmodligen inte skulle gå rädda alls. Så att när jag gick och la mig på natten så var jag väldigt ledsen. Och sen på morgonen när jag vaknade och kollade vad som hade hänt så blev jag ju faktiskt gladare igen. Mm. För det var ju inte så illa som man hade befarat. Byggnaden står ju kvar i alla fall.
Verkligen, det var den här bilden som spreds på sociala medier och andra sammanhang, alltså dagen efter på det här, på korset i kyrkan, och så Jungfru Maria statyn framför, och så solen som lyser in, jag tror att det är solen i alla fall, och det ser ju jättemäktigt ut, den där bilden. Så att när allt, och sen jag tror till och med törnekronan klarade sig, och det fanns det här fina fönstret, det här glasfönstret i taket.
Fönstret. Ja, det människor har ju gjort, det är ett mirakel som har hänt. För mig som kristen så är det här ett mirakel som jag får bevittna. Och människor har ju gjort storverk, det är ju hjältedåd när man har sprungit in, räddat... Det som räddas kan, så att säga. Så att väldigt mycket är ju trots allt räddat åt eftervärlden. Mm. Och att det har gått så bra som det ändå gjorde, det är ju, ja, för mig så är det ett mirakel.
Ja. Har du någon personlig koppling till den här kyrkan? Du är präst i Svenska kyrkan och det här är ju en katolsk kyrka, men jag vet att du har lite erfarenheter av katolicismen också. Så att, har du varit där till exempel?
Ja, det är så här att Notre Dame är ju en kristen kyrka, och kanske om man skulle peka på någon kristen kyrka i Europa som är viktigast, så är ju den här väldigt högt upp på listan. För det här är ju inte bara en katolsk helgedom eller en kyrka vem som helst, utan det här är ju en kristen plats. Det är ju ett center för, det har vi hört många gånger säga de här dagarna, att det är ett kulturellt centrum. Ile de la Cité, det är ju det där Europa, liksom den europeiska kulturen, vagga på många sätt. Det har ju strömmat därifrån. Så att min koppling dit är ju väldigt känslomässig. Mm. Det blir väldigt påtagligt allting.
Mm. Jag har hört också att den här kyrkan har inspirerat, alltså, arkitektur i andra kyrkor i hela världen egentligen.
Ja, det har den ju gjort. Det här är ju ett unikum som vi också har fått höra. Att det här är ju för det första då, den första kyrkan i sin stil som stod. Den började byggas 1163. Det är nästan inte greppbart. Och redan då så var de träd som användes, som nu har brunnit upp då, runt 400 år. Så vi pratar alltså om träd som som var små frön och plantor på 700-talet. Så det är ju ja, alltså det är mind-blowing. Det är så att man inte riktigt förstår det, men det går inte att veta.
Nej, verkligen. Men i alla fall då, alltså vi har ju tur som sagt, alltså kyrkan brann inte ner som många spekulerade om i början då, men det har varit andra spekulationer också, det är lite grann om orsakerna, och jag tycker att det är väldigt viktigt att betona att man inte ska spekulera för mycket, utan myndigheter har gått ut och sagt att de tror att det är en olycka, men det har ändå varit massa spekulationer, och vi har sett islamister på internet som har, även om de inte är skyldiga, så har de hyllat det här, de har tyckt att det här är bra och sådana saker. Hur mycket tycker man bör kunna och våga spekulera om de här sakerna? För det finns fortfarande väldigt många frågetecken.
Ja, det är klart. Och frågan är om de frågetecknen någonsin kommer rätas ut. Alldeles oavsett vad man kommer fram till utredningsmässigt, så kommer det med största sannolikhet finnas personer och grupper som kommer ifrågasätta resultatet. Så att egentligen så kanske det inte spelar så stor roll att spekulera. Det är klart att det finns idioter och jag hoppas säga veritabla as i alla läger som gläds åt när en kyrka brinner, precis som vi har människor i andra läger som gläds åt när en moské brinner. Och det är lika osmakligt vilket som. Men däremot så tror jag att vi ska inte hålla på att spekulera så mycket. Det som har hänt har hänt. Nu måste vi på något sätt gå vidare ur det här och se hur ska vi göra det. Och som jag sa, jag tror att alldeles oavsett vad den verkliga orsaken bakom det här är, så ja, vi vet ju inte om vi någonsin får reda på vad som exakt hände.
Nej, för vad jag tänker på mest då i det här avseendet, det har ju varit tidigare attacker, alltså bevisliga attacker mot kyrkor, katolska kyrkor i Frankrike, och jag har ingen siffra i huvudet så här, men jag vet att det är väldigt många bara på senare tid. Och så jag menar, det har ju ändå, attackerna verkar ha ökat mot katolska kyrkan egentligen i Frankrike, och vi har ju även mordet på den här prästen 2015.
Ja visst, och det är så här att det är ett enormt antal attacker per år bara i Frankrike. Jag såg någon karta här och det var ju alltså närmare 1000 attacker under ett år. Jag hörde en intervju här med en kvinna från en fransk myndighet som sa att de har ungefär 2 kyrkoattacker per dag i Frankrike nu. Och man får inte heller glömma att vi har väldigt många attacker mot kyrkor i Sverige också. Mot kyrkogårdar, graffiti, skadegörelser, människor som tar sig in i kyrkor, attackerar altar och så vidare. Mm. Men det sägs väldigt lite om det här. Det får av olika orsaker ingen publicitet. Om jag då ska försöka vara positiv just nu, så tänker jag att det som ändå kan vara en god sak av det här, det är att vi börjar uppmärksamma den här acceptansen som vårt samhälle har vad det gäller attacker mot kyrkor, kristna helgedomar och förtrycket mot kristna. Och också faktiskt acceptansen i att det förtrycks fortfarande judar i Europa. Det är någonting vi måste uppmärksamma mer. Och kanske kan det här hjälpa till att vi nu får upp ögonen.
Ja, vad jag skulle vilja säga när vi går vidare är att man måste hålla balansen, för vi har ju, som du var inne på, de här konspirationsteorierna kommer alltid om att det kan vara en eller andra, det var en man uppe på byggnaden, jag har ju läst massa saker liksom, och sådär. Hålla balansen mot det, samtidigt som man inte heller får låta de här galenskaperna skrämma vägen från att liksom, så att man inte blundar för verkligheten om det skulle ligga andra saker bakom, för vi vet ju att media i Sverige har ju dolt sanning väldigt ofta, och jag kan inte Frankrike tillräckligt bra för att bedöma hur medieklimatet är där, men alltså så att man verkligen är öppen för alla saker utan att bli rädd, helt enkelt, att man verkligen söker sanningen. Det är väl det jag vill komma fram till.
Nej, men visst då. Och som alltid, oavsett vad vi diskuterar, så är ju den här öppna och sunda, ärliga diskussionen alltid att föredra. Därför att då slipper man ju till stora delar de här misstankarna som alltid tycks komma nu som ett brev på posten innan Postnord. Det här att så fort som någonting händer så har vi en massa trådar på Flashback och en massa teorier högt och vitt och brett den ena galnare än den andra. Och det är klart att de uppstår ju inte ur ett vakuum, utan de uppstår ju på grund av att det finns en misstro. Att vi tror att vi inte får veta sanningen och hela sanningen.
Mm.
Så kan vi börja diskutera det här öppet nu, så tror jag att vi kan vinna mycket på det.
Mm. Om vi går vidare
det,
då.
Vi, ja. Mm.
Jo, men jag tänkte så här, alltså, det här tragedin som sagt, den vart inte så stor som man kanske hade befarat då, men tror du på något sätt att det kan bli något, komma något positivt ur det här? Du var inne lite grann på att det kanske kommer att väcka uppmärksamhet för kristna situation och så, men finns det något ännu mer möjligtvis?
Ja, det är ju, jag försöker ju att se det här positiva nu, och jag tänker att för mig som sagt som kristen, det är ju ett mirakel. Korset står där, statyerna, Jungfru Maria står där, kyrkan står där, orgen går att spela på. På något sätt att detta händer mitt i påsktid, och att kyrkan är så oskad när jag i alla fall var säker på att det skulle vara nedbrunnen nästa dag. Det är ju ett mirakel. Alltså för mig som kristen är det här ett mirakel. Ett gudsagerande. Det händer mitt i påsktiden. Det är också ett budskap för mig som kristen som är väldigt tydlig till oss alla. Både om att den kristna tron är viktig. Att Kristus är här och nu och Gud agerar här och nu. Korset är i centrum och korset har överlevt. Korset kommer att överleva. Alldeles oavsett också vad som händer med våra kyrkor, så kommer korset och den kristna tron att bestå. Men sen så tänker jag också detta att människors reaktioner, och inte bara kristna då, utan människor i den breda sekulära massan, har ju berörts otroligt mycket. Jag tror att vi sa det i början. Människors reaktioner är ju enorma på det här. Och inte bara av kristen art, utan att man känner att man förlorar någonting av sig själv med en sån här viktig kulturbärare som Notre Dame de Paris faktiskt är, hotas. Alltså.
Mm.
För det handlar inte bara om religion, utan också i allra högsta grad om vår
identitet.
Västerländska identitet. Ja, visst. Och det är lite kul, för vi har ju hållit på att diskutera i åratal om vad kultur är för någonting. Och vi har sagt, ja, men vi har ingen kultur, och vi har skojat så mycket om det där med kultur. Vi har pratat om kulturkristna. Och här har ju vi då fått ett väldigt konkret exempel på vad det här faktiskt handlar om.
Mm.
Det här är kultur. Det är en del av oss. En del av vår identitet, vår själ, våra värderingar, våra rötter. Det som har bestått sedan, ja, de här ekarna grodde på 700-talet och som vi vill ska bestå långt efter oss. Nu hotas det här och då reagerar vi.
Ja, för jag tycker att det är intressant, för jag menar, vi har på något sätt glömt den här identiteten som ändå är baserad i mångt och mycket på just den kristna historien. Jag menar, kristendomens historia har präglat Europa i 2000 år, och vi har kristna värderingar, en kristen syn som jag menar är väldigt viktig, som skiljer väst från egentligen alla civilisationer, och det är jämlikheten mellan män och kvinnor som ändå finns i kristendomen och som har präglat Europa i stor utsträckning. Jag menar, sådana saker har att göra med vårat arv, vårat idéarv som kommer från kristendomen i grund och botten. Så att jag menar, det här, jag tror att det här kan få människor att börja tänka på sånt. Och jag läste den här, du kanske har sett den här tweeten av Alex Schulman, när han tweetade att jag ska se om jag har ordet här, jag tappade ordet nu. Han tweetade någonting om att
Äntligen
som, och då menar han äntligen brinner kyrkan, och så hade han en bild på Notre Dame som brann. Och jag menar, här har vi de här som hatar kristendomen, och jag vet inte vad de hatar riktigt exakt, men de ogillar ändå på något sätt kristen auktoritet, eller jag vet inte vad de tänker på, men samtidigt så kan man säga att när en kyrka väl brinner, den stora majoriteten inser, oj, nu är det något av oss själva som försvinner. Och så. Så att, men har du någon kommentar på Alex Schulman till exempel? Varför reagerar de så här?
Ja, alltså det finns ju ett gäng, och inga namn nämnda, men Alex Schulman är ju inte ensam, som är postmoderna och neomarxister, som är nihilister, som avskyr allt egentligen som är vackert och skönt och fint och kulturellt. Ja. Och allt detta ska förgöras och gå under. Och märkligt nog så riktas det här ju nästan uteslutande mot den västerländska kulturen. och framförallt mot det västerländska, alltså den kristna tron och den västerländska mannen. Och ja, men det här är ju, det här har, jag är tyvärr inte förvånad för att säga. Det som däremot jag tycker är väldigt intressant att vi alla borde fråga oss, det är hur, vad är det som får de här människorna att kunna yttra sig så här när en kyrka brinner? Hur kan de vara så säkra på att det här inte kommer få någon konsekvens för dem? Varför får det ingen konsekvens att tycka att det är lite kul och häftigt när en kyrka brinner? Hur hade reaktionerna blivit om man hade lagt ut samma kommentar bredvid en brinnande moské eller synagoga? Då hade säkert det inte varit så otroligt att Alex Schulman kom tillbaka till som krönikör och mer, va?
Nej, men exakt, och det visar ju på toleransen mot, alltså just att det är okej på något sätt att snacka ner kristendomen och sådana saker.
Ja, men det är ju det, och vi hade ju också den här vänsterpartistiska läraren Sörman som igen tog till sitt Twitterkonto och tyckte att vi var tuntar, vi som blev ledsna över Notre Dame. Men det här är någonting som vi måste börja diskutera, för att hur vi än vrider och vänder oss så är det ju så, det som min mormor brukade säga, att man saknar inte korn från båset är tomt, sa hon. Och jag tror ju att det är så. Det är inte förrän det hotas som vi börjar uppmärksamma det vi har. Det här var ju ett sånt tillfälle som kanske är en väldigt viktig varningsklocka för oss. Notre Dame, de flesta kanske var förvånade över att de reagerade så starkt över att en kyrka som de kanske aldrig ens har besökt hotas. Men det här är också ett tecken på att vi står ju inför väldigt många viktiga avgörande ställningstaganden i Europa. Rätten att vara sekulär, rätten att vara kristen, rätten att vara jämställda, demokratiska, den kanske inte är så självklar som vi tror.
Nej.
Vi kanske kan vakna upp ur det och se att vi måste faktiskt också försvara det vi håller kärt.
Verkligen, vi får hoppas det. Avslutningsvis då, vi är ju inne i påskveckan nu och du som präst, jag menar här i Sverige så just påsken i synnerhet, julen vet vi ju lite mer om, men de flesta firar ju påsk för att det är god mat och det är fina kycklingar och man använder gula färger och tar in påskgris. Och sen är det inte så mycket mer med det. Men påsken är ändå kristendomens näst viktigaste högtid. Och jag tänkte, kan du berätta lite kort för oss att lyssna? Vad är påsken egentligen?
Ja, påsken är vår absolut viktigaste högtid. Utan den skulle den kristna tron vara icke-existerande. Och jag själv satt idag här innan jag kom in och började prata med dig här, så sa jag att nu ska jag bara hålla mig inne. För jag börjar bli trött på en sån här folkbildare när alla önskar mig glad påsk. Och så sa jag förklart att men inte från på söndag. För att just nu så är vi fortfarande inne, nu är vi inne i stilla veckan, alltså veckan innan, den sista veckan innan påskhelgen. Och idag på skärtorsdagen så minns vi att Jesus instiftar nattvarden, han äter sista måltiden med sina lärjungar i Jerusalem. Imorgon, i natt så kommer han så att säga att bli tillfångatagen, fängslad. Och imorgon så på långfredagen så minns vi ju att han dör på korset. Hans lidande och död. Och det är också den mest deprimerande dagen i kyrkåret. Och ska så vara. Lördagen blir lite grann en stillhetens dag för kristna. Att minnas att Jesus inte var hos oss utan att han faktiskt nedersteg till dödsriket, som vi säger i trosbekännelsen. Men sen natten mot söndag, så natten mot påskdagen, då blir det fest. För då firar vi ju att det inte tog slut där. Det tog inte slut på korset, det tog inte slut i graven, utan graven är tom och Jesus har uppstått och han är uppstånden. Och det är inte en saga, det är inte en fin berättelse, det är inte en liknelse. Det är inte en tröst i bedrövelsen, utan det är alldeles på riktigt. Kristus är uppstånden. Och katedralen står där. Den kommer att stå där på påskdagen, precis som den har gjort i så många hundra år. Och påminner oss om att Kristus är här i centrum hos oss. Det är påsken för oss.
Och då kan man säga glad påsk också.
Då får man väldigt gärna säga glad påsk. Mycket högt och ljudligt. Ja.
Just, ja, precis. Ja, men det var jättebra. Ja, men då får jag tacka dig, Helena. Tack så mycket.
Tack så mycket själv. Tack, hej.
Det var avsnitt 809 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via amerikanska nyhetsanalysers hemsida usapool.blogspot.com stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det stöd ni bidrar med hjälper mig att fortsätta detta arbete. Jag vill även tipsa om poddavsnitt 700, där jag samtalar med Helena Edlund om hennes bok Konsten att överleva Svenska kyrkan. Ett avsnitt som likt alla andra hittas i amerikanska nyhetsanalysers poddarkiv. Det var allt för idag. Ha det gott tills nästa gång.